Sådär. Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Fan, kommer du ihåg när jag pratade en gång i tiden i den här podden att jag hade fått en torrhostning?
Ja.
Och tänkte, jo, nu kanske jag blir sjuk.
Ja.
Det blev jag ju.
Ja, för det kom en till och en till.
Ja. Och så jag insjuknade i vad jag 99,5% säker är var corona.
Mm. Men det verkar ju ganska troligt. För det var inte bara torrhostning som var ett av symptomen, utan
nej, men
feber. Hade...
Ja, men jag tror att många sitter i den här situationen som mig, att man har haft någonting och så tänker man det var kanske corona. Och så är man osäker, för man kan inte testa sig.
Mm.
Det finns ju ett test om man har någon, om immunförsvaret har reagerat på corona. Så gör man ett test och då kan det testet säga att ja, men du har haft det.
Mm.
Och det testet finns ju inte i Sverige.
Nej.
Ännu.
Nej.
Överhuvudtaget så är det jävligt dumt. För jag skulle vilja testa mig som man vet.
Mm.
För då kan man ju gå runt.
Hjälpa sjuka människor.
Jag tänkte mer att man går runt och, och bara lever.
Lever som vanligt.
Om man nu är immun.
Men du hade ju flera symptom,
ja,
som de
stämmer.
Listade. För du nämnde ju det här också att du tappade smaksinnet fullständigt.
Ja, precis. Smak och lukt försvann under en period.
Ja.
Det har jag inte varit med om innan. Och nu pratar jag inte om, för att man kan känna smak sämre när man är förkyld.
Mm.
När näsan är täppt.
Mm.
Men det är inte det jag pratar om. Utan det försvann. Det var mystiskt.
Smaken av salt. Man känner
jag
inte smaken. Jag
åt eller? Typ glass och det smakar ingenting.
Ah, okay. Som luft.
och sen hade jag lite feber som kom och gick. Och så hade jag en jävla hosta. Ah. Men om sanningen ska fram så var jag ju riktigt dålig i bara 3 dagar.
Mm.
Så att det var ju, för mig var det ju walk in the park.
Och så var du symptomfri ett tag och sedan var du...
Ja, sen var jag helt
tillbaka till samhället.
Ja, precis. Så totalt så var jag helt totalt isolerade jag mig från alla andra människor i 7 eller 8 dagar tror jag.
Mm.
Och då var det totalt. Då träffade jag inte en enda levande själ.
Mm. Ja, jag köpte ju mat till dig,
ja,
faktiskt.
Gjorde
som
Andreas.
en liten klippa.
Ja, det var han. Ja. Han var en strong klippa, Andreas. Mm. Det är faktiskt sant. Det är nästan som att jag godhet signalerar åt dig nu. Men det är du värd.
Ja.
Ja.
Jag kände mig bra. Jag blev nästan besviken när du blev frisk så snabbt. Mm. Det var faktiskt...
Jag märkte att det. Jag blev förbannad. Andreas bara, va? Är du säker? Är du frisk nu? Han blev så här. Jag bara, fan vad otrevlig du är. För det, är så här, det man vill höra är bara, vad kul att du är frisk. Vad kul att du inte dog.
Ja, men det kom ju sen.
Ja.
Det hade smältit att du blev frisk så snabbt. Jag blev lite överraskad. För jag tänkte att det var veckor som du skulle ligga sjuk. Och jag hade ju sett fram emot att vara den här klippan lite längre tid.
Du fick liksom inte chans.
Nej.
Att du kanske till och med skulle liksom hälsat på mig i gasmask när jag låg i respirator för att du skulle vara nöjd.
Ja. Och dinglat med ett kors.
Men så här olyckligt är det att vissa verkar ju bli jävligt sjuka. Jag pratade med ett yngre par och de hade haft precis samma symptom som jag.
Mm.
Fast de hade ju varit dåliga över 2 veckor.
Mm.
Och jag fick bara 3 dagar. Så det är ju inte rättvist.
Nej, du kom undan. Men hade du haft diabetes eller högt blodtryck, då är det
blodtryck
ju...
har jag ju liksom.
Ja, det kan man säga. Men diabetes, då kan man ju ligga för döden liksom.
Jag tror alla som är så lätt arga som jag är har högt blodtryck.
Ah.
Men det är dens fel typ.
Mm.
Jag pratar med en annan bekant och om det här med, för det går bra på mitt jobb. Jag var inte sjuk så länge och allting är typ frid och fröjd i de här tiderna.
Mm.
Och jag mår bra.
Mm.
Och så träffar jag liksom, så träffar jag en bekant och så sa jag det liksom att ja, men fan, allting går ju väldigt, väldigt bra. Men det är så här, man kan ju inte riktigt säga det idag, för att vem som helst kan ju ha det dåligt.
Mm.
Och då visade det sig att den här personen jag träffade, att hans pappa ligger ju i respirator och är riktigt dålig liksom.
Mm.
Och sen, det var samma, en ung kollega, båda hans föräldrar ligger och är riktigt dåliga också. Så det har liksom krypit på en. Ja. Det är allvar.
Men man får nog passa sig lite om man är ute och talar med folk och sådär. Man kan inte vara för happy Nej. Feeling.
Nej.
För det är just där. Ja, någon har verkligen konkat och sitter där med ett restlager på 5 miljoner som är värd. Om några veckor är det kanske, om det är kläder, det är inte värt skit. Eller som du säger då, att du är riktigt sjuka personer.
En av mina bästa vänner, det kanske är min näst bästa vän. Mm. Andreas är ju förstås min bästa vän. Mm. Men min näst bästa vän, han blev ju varslad idag liksom.
Ja.
Och reklamare. Och som sagt var, så man får vara försiktig så att man inte har det här för mycket i ansiktet. Men ska jag vara ärlig, när jag, det här var inte värre än en riktigt jobbig bakfylla.
Mm.
Typ när man var ung och dum och var i Roskilde så mådde man sämre typ i 3 dagar än vad jag mådde. Alltså jag var ju utslagen, jag var isolerad, men det var lugnt liksom. Mm.
Men du fick inga andningsproblem eller så då?
Nej, det var lite, kanske så här, låg och flåsa lite sådär. Hade något hög puls, jag höll koll på pulsen nämligen.
Mm.
Man ska göra det när man har det här, för om man har svårt med syreupptagningen, då ökar ju hjärtat takten.
Mm.
För kroppen behöver mer blod.
Ja,
så har man lite koll på pulsen så kan man ha koll på syreupptagningen. Så jag, lite grann liksom.
Lite, men inte mycket.
Hostan var värst för jag kunde inte prata. Jag liksom... Mm. Hela tiden.
Länge.
Ja, 3 dagar typ.
Shit. Ja.
Men som sagt var, vi är ju inte över 80 och har typ 3 underliggande problem.
Nej. Men jag undrar ju fortfarande om jag är så här symptom... om jag har haft eller är symptomfri eller vad det kallas.
Det tror jag, för vi träffas ju av möten och går igenom grejer och så. Så jag har väldigt svårt att... Eller så här, jag anser att det är väldigt hög sannolikhet att om jag blev smittad så har du blivit smittad.
Ja.
Så du kanske går runt och det är därför vi måste ha de här testerna.
Ja, precis. Men... Jag kan ju inte hålla mig... Det är ju, man får ju lite ångest, va? För jag kan ju inte hålla mig hemma nu i månader.
Jag kommer inte göra det.
Nej, men ska man göra det? Eller jag förstår liksom inte.
Ja, jag vet inte.
Folk vill ju att man ska sitta så isolerad som möjligt. Sådär, naturligtvis. Men jag menar, det går ju samtidigt att leva så om man är väldigt check och frisk.
Man ballar ur fullständigt. Vi kan inte leva så här. Vi måste hitta på roliga grejer. Man blir ju deprimerad. Jag blir ju deprimerad av... Jag ska inte använda det ordet. Jag får en lägre stämning på grund av att andra personer runt omkring mig har en lägre stämning.
Mm.
Så ska jag säga.
Mm. Och de drar ner dig.
Ja, men de drar ner mig. Och de gjorde ju en undersökning på Island där de gjorde slumpmässig provtagning.
Mm.
Och jag tror i den undersökningen att det var 10% som gick runt och var symptomfria.
Mm.
Så liksom, okej, vi kan isolera äldreboenden. Men alla andra, antingen har det redan, har haft det eller är på väg att bli smittade. Det går inte. Om 10% går runt och är symptomfria. Du vet, folk ballar ur också. Det är inte bra för folks psyke det här. Nej, måste tillbaka till normaliteten.
Man börjar märka lite så att folk börjar tappa det.
Eller hur?
Jag var ute, eller ja, du var ju också ute och tog några öl på uteserveringar etc. Och nej, men det är ju börjar ju bli ett visst tryck igen på krogarna och sådär. I och för sig, folk är ju kanske inte, de klänger ju inte på varandra. Men det är ändå att nu börjar folk nog tröttna väldigt mycket på att vara isolerade.
Det var en kvinna jag såg som ballade ur. Hon liksom sa till alla som gick för nära, håll avståndet. Och så liksom högre så. Nu får du hålla avståndet. Nu, hallå, det här är faktiskt på allvar. Håll avståndet. Hon liksom var i kamp med, hon försökte upprätthålla den här avståndsordningen.
Var det på ett café eller något liknande?
Ja, precis. Det var i en butik.
Aha, okay.
Och problemet var att liksom ingen bryr sig.
Aha,
men hon gjorde det.
Så hon hade verkligen anledning att ändå bli lite irriterad?
Ja, att folk... hon varnade någon och sa att hennes man var dålig. Det är därför hon försöker hålla avståndet. Men om hennes man är dålig, varför är man då ens ute bland folk?
Agnes Wold.
Ja, men lite så va.
Hon är ju under 70-strecket, men hon tycker ändå det är helt okej att hon ska gå och handla mat och att folk ska hålla avstånd. Men hon kanske borde vara hemma och låta sin son handla mat till henne, tänker jag sådär.
Ja, precis.
Det är lite konstigt resonemang.
Ja, för samtidigt, vissa över 70 blir ju inte dåliga heller liksom.
Nej.
jag vet inte.
Men de kan i vilket inte fall gambla på samma sätt.
Nej. Men sen är det så här att det finns ingen stat i hela världen, enligt mig, som har rätt att sätta folk i fängelse i deras hem hur som helst. Det är inte sådana stater vi lever i. Vi lever i fria demokratiska stater. Där har inte en stat har inte den rätten över dig.
Trodde man.
Trodde. Nej, men så, det, är det ju så inte. Är det ju.
Ja, men i Sverige är det ju inte riktigt så.
Nej, men det är ju nog...
Men i Italien och Frankrike så har de ju satt befolkningen i karantän.
Ja, men i Finland så försökte man med det. Sen fick man backa för att man förstår att det inte är juridiskt möjligt.
Ja.
Det är liksom inte grundlagsförenligt. Nej, ja. Så i Finland backar man ju. Och jag hoppas i Sverige... Jag kan ju säga då, på ta liksom... civil olydnad säger jag då.
Mm.
Att det är liksom ingen som kan spärra in mig om inte jag har begått något brott. Speciellt inte när jag tror att jag redan har haft det här. Liksom.
Det var väl egentligen den här lagen de ville ändra i smittskyddslagen.
Okay.
Så att man hade större, att regeringen skulle ha större möjligheter att spärra in folk, antar jag. Eller jag vet inte alls vad det var. Nej. Men någonting sånt. För det är de kan ju inte heller göra exakt vad som helst om man säger så.
Det här påminner mig om, vi kan kalla den för debatten, när någon säger att jag har inga problem med videoövervakning för jag sätter upp en kamera hemma hos mig, jag är inte brottslig, kan ha en kamera hemma hos mig.
Mm.
Det påminner om det.
Mm.
För att om man bara lutar sig tillbaks och tänker på konsekvenserna, vad det innebär om en regering kan sätta en hel befolkning i karantän. Om man bara går igenom alla steg, vad innebär det?
Mm.
Vad innebär, hur fungerar dina rättigheter då? Och vad har staten, hur ser maktfördelningen ut?
Mm.
Liksom, sätt er tillbaks och bara tänk igenom det här i 4 minuter.
Mm.
Alltså
Nej, man får ju dystopiska tankegångar naturligtvis. Det är ju storebror säger det i samhället. Eller, det är ju inte bra om det kan gå till hur som helst.
Nej, för det är liksom inte den, det är inte en sådan stat som vi har.
Nej, om man vill inte latent ha en sån stat som har såna möjligheter och göra vad som helst.
Problemet är om Löfven skulle få en mikrostroke i sin frontallob eller någonting och bli så här ond.
Mm.
Då plötsligt är det en ond person som har de befogenheterna. Och det vill man ju inte ha.
Mm.
Eller om det är någon populistisk rörelse som tar fram en helt galen Hitler-person.
Mm.
Då har han de befogenheterna.
Mm. Och han är de verktygen i verktygslådan.
Ja, precis. Det är där, och det är samma sak med mycket lagstiftning. Till exempel när man sätter dit folk för hets mot folkgrupp eller whatever.
Mm.
Liksom.
Mm.
Att det är liksom inte... Det är inte så bra om en stat kan bötfälla någon för ett Facebook-inlägg.
Nej, det får inte vara för godtyckligt etc.
Nej, eller det för att rätt vad det är så kan det vara någon annan. Även fast man kan hålla med om beslutet som sådant.
Mm,
att man inte ska säga ditten och datten på Facebook. Det kan man hålla med om.
Mm.
Men konsekvenserna av det är ju inte... Jag tror genuint att alla egentligen håller med det här, om det här. Bara man tänker igenom det.
Mm. Nej, men det känns ganska kommonsens. Nej, det känns väldigt kommonsens.
Jag tror alla håller med om det. Bara man tillåter sig själv att tänka igenom hela kedjan. Liksom.
Men Oskar.
Jag är nog naiv.
Vad gjorde du under din sjukdom?
Det ska jag berätta för dig. Jag spelade datorspel så in i helvete.
Mm.
Och det har inte jag gjort på 15 år. Nej, mindre kanske. 10 år.
Mm.
Så jag bara åt glass för det var skönt för halsen och spelade datorspel. Jag levde som en persa, Andreas.
Mm.
Det var min bästa tid.
Du matade dig själv med glass och spelade datorspel.
Ja, det är som en persa.
Mm.
Och så har man inga krav från omvärlden för man får ändå inte gå ut.
Mm.
Men hade jag varit sjuk längre hade jag ju blivit helt deprimerad av den typen av liv.
Ja, det är lite självmords...
Ja.
Det är kanske roligt någon
jag
någon
levde, dag. Jag levde som jag gör på landsbygden, Andreas.
Okay.
Jag liksom masturberat.
Nej, jag ser datorspel. Framför mig en sån väldigt tjock Simpsons-karaktär som sitter och spelar dataspel och en nörd.
Ja.
och äter donuts.
Ja, och det är hela livet liksom. Ja. Man får lyfta ut personen med en truck om man ska till vårdcentralen.
Ja, i förlängningen är det inte liksom.
Men samma dag som jag frisknat till, sen dess har jag inte spelat någonting.
Mm. Så jag, uppenbar... Du är verkligen frisk på flera olika plan då.
Ja, men precis. Mm. För det var, och det var inte så att jag var sugen på det, utan jämfört med andra aktiviteter så är det för tråkigt. Mm. Och det är ju, ser jag som ett sundhetstecken. Men jag ska faktiskt berätta för dig. För nu fick jag ju lite kulturell input från de här spelen.
Mm.
Och jag tycker att det som har hänt när inte jag har spelat är ju en fantastisk utveckling. Jag spelade ett independent-spel som bara två personer har programmerat. Mm. Som heter Below.
Mm.
Och det spelets intro var någonting av det vackraste som jag har sett.
Var det där som var lite japanskt, ja. Influerat Studio Ghibli-aktigt nästan, eller?
Nej, det var ett annat, men det här är också lite japanskt, fast ett väldigt mörkt spel. Det handlar om en liten figur som är som lite som en Link-figur i Zelda, om du känner till det.
Mm.
Och så en stormig natt så liksom kommer han med en liten båt till en mörk ö. Ungefär som i Call of Cthulhu.
Mm.
Man kommer till en klippa bara mitt ute i stormen.
Mm.
Och så börjar man med olika pussel leta sig ner där i underjorden. Det heter ju Below.
Mm. Mm.
Och så är liksom den grafiska formen och ljuden och det är suggestivt och det har en hög konstnärlig nivå.
Mm. Allt är så väldesignat.
Ja, liksom. Och jag har inte upplevt det här riktigt i datorspel innan. På det brukar vara ganska tacky och de flesta datorspelen brukar ha samma grafiska form som typ motocross-tävlingar. Mm. Det är liksom så här fullkomligt smaklöst. Men det här var ju så jävla bra och vackert och fina ljud och så. Och det spelet kostade, jag tror det kostade typ 200 kronor eller någonting, billigt också.
Mm.
Fantastiskt.
Men det var inte mycket.
Nej, men så det var intressant. Och sen så spelade jag ett annat som heter Ori and the Will of the Wisp. Det är ju ett dyrt spel då.
Mm.
Det är som att spela en Studio Ghibli-film. Liksom. Mm. Det är så här roliga gubbar som ser konstiga och japanska ut. Och så letar de efter sin lilla ugglekompis.
Tultar sig fram.
Ja.
På ett roligt sätt.
Kanske. En tultar sig fram och en har så här långa spindelben att gå med. Mm. Och så letar man sig igenom en stor skogsvärld då, efter den här lilla ugglekompisen som har skadat vingen. Och så visade det sig att någon ande som är viktig för att skogen ska må bra har liksom lämnat skogen. Och så ska man leta upp den här lilla ljusgrejen.
Men det
och
här spelen, de spelar man själv. Det är inte med andra som man kopplar upp sig med på nätet.
Nej, det spelar man själv.
Ja, det låter bra.
Jag tror inte att jag hade orkat med riktigt.
Sitta och snacka med
de här riktigt intensiva spelens tid är nog förbi. Men det här Ori and the Will of the Wisp är ju inget lätt spel.
Mm.
Det är det ju inte. Utan det är ju ett svårt spel, tyckte jag.
Man måste tänka, man måste vara med.
Ja,
eller?
För att man måste hitta olika sätt att pussla. Det blir som hopppussel.
Mm.
Att man kan hoppa på olika sätt. Och man kanske måste ta sig upp till en plattform. Och då måste man klättra på en vägg på vägen. Och då måste man liksom tänka igenom en väg dit. Och så långsamt när man tar sig fram i den här skogen. Så blir man ju mäktigare och lär sig fler olika typer av hopp. Och sätt att klättra på. Det här är ju såklart fånigt, men det jag bara säger precis vad det är.
Mm.
Jämfört med vad som fanns för 10 år sedan så tyckte jag det här var fantastiskt vackert och roligt.
Mm.
Sådär.
Nej, jag läser ju vissa så här spelrecensioner ibland, och ibland när någon får 5 av 5 eller vad det nu kan vara, 5 muppar av 5. Så, och jag förstår att det är liksom ungefär ett sånt spel som jag själv skulle vara intresserad av. Så blir jag ju väldigt nyfiken på spelen. Och de skriver ju att det är jättebra grafik och det är som en film och det är stämningsfullt. Och så här. Men det blir aldrig att jag tar steget och letar upp spelet.
Men det är ju lite så att datorspel är ju liksom inte old mans underhållning.
Nej.
En grill är ju roligare än det här spelet.
Mm.
För det kommer ju riktigt lagad mat ur den.
Ja,
alltså grillen belönande. Vinner ju mycket. Ja. Grillen är mycket
den är
roligare.
Mer real.
Ja, men den är mycket. Jag tror att en grill är dubbelt så rolig som det absolut roligaste datorspelet.
Ja, kanske.
Hur sjukt det än låter.
Ja.
Så
Jag vet inte om jag skulle tycka att det var så.
Nej, men jag tycker nog kanske inte heller det. Men jag tror att i snitt tycker vi det.
De äldre männen, ja.
Nej, men i snitt tycker vi det. Jag menar, om man köper en bit kött och tillagar den och så äter man den.
Det så finns, är det mer spännande.
Ja, men det är tillfredsställande. För att... Jag tror psykologiskt att det fungerar lite så här, att den yngre hjärnan är mer som makaken.
Mm.
Den testar 1000 olika grejer.
Mm.
Problemlösningsmekanismerna i den yngre hjärnan är att proba världen på så många olika sätt som möjligt.
Mm.
Så om makaken ska förstå hur man öppnar ett litet lås, så bankar makaken på den 1000 gånger. Mm. Och så råkar låset öppnas.
Mm.
Och så fungerar den yngre hjärnan.
Mm.
Men den äldre hjärnan är mer som schimpansens hjärna. Mm. Han sätter sig och tittar på låset.
Mm.
Och så
klurar
han och petar.
Mm.
Och det tror jag mer är, det här låter ju helt bisarrt, men det tror jag mer är grillen än datorspelet.
Mm.
För att datorspelet är mer ny visuell input och nya känslor.
Mm.
Medan klurandet är så här, kan jag göra något nytt med min grill som jag, nu har jag använt min grill.
Mycket fantasier 120. Kring grillen och grillandet.
Ja.
Att man bygger upp och då ska jag grilla det och lite så.
Men det är en annan
psykologi.
Det som händer är ju att när man blir äldre så liksom formas hjärnan och beteendet om från att massproba.
Mm.
Till att vara försiktig.
Mm.
Så skulle man kunna säga.
Men kan det vara lite...
Jag har vetenskaplig evidens för det här.
Men kan det vara lite att det är behov till fredsställelse som också skjuts fram lite om man har en grill och ska grilla om en månad? Men ja, att man redan nu njuter man. Redan när det är dåligt så njuter man kanske av att grilla när det är fint.
Ja, precis. Men och sen så kan du ju det är väldigt tillfredsställande att tillfredsställa andra personer, och det gör du ju med en grill.
Ja.
Men det och det gör man ju
det
inte.
Det är ingen solo. Det är inget man gör solo. Nej. Så att säga.
Men sen är datorspelet också var ju när jag blev sjuk så blev jag ju jätteuttråkad.
Mm.
Men jag kan inte göra någonting åt det för jag är isolerad. Och då är ju datorspelet ett bra sätt att bara slå ihjäl tid på. Så det är nog därför datorspel är så vanliga, att deprimerade personer spelar datorspel.
Mm, mm.
För att då skjuter man bara bort allt.
Det är
allting.
Väldigt mycket verklighetsflykt också.
Ja, men det är precis det jag menar. Det blir ju det. För då är för datorspelen är så bra, speciellt idag, att det är väldigt svårt att tänka på något annat när du spelar.
Mm.
Och då kan du ju lämna livets plågor.
Tiden liksom flyger iväg.
Ja. Jag har väldigt svårt att tro. I och för sig, jag har träffat en miljardär som spelar mycket datorspel.
Mm-hmm.
Så att det inte är helt enkelt.
Var det Zlatan Ibrahimovic?
Nej, det är en industrimiljardär.
Mm-hmm.
Och han spelar mycket datorspel.
I din ålder eller vår ålder?
Äldre.
Äldre. Än
äldre. Ja. Finns inte så många miljardärer. Jag tror han är miljardär. Hans företag är miljardärstort i alla fall. Jag vill inte säga mer. Jag vill inte outa honom.
Inte out.
Ja, nej, men som sagt var. Positivt. En väldigt positiv inställning i alla fall till att datorspelen har en hög kulturkvalitet.
Vissa då?
Vissa. Väldigt få såklart fortfarande. Men det är inte bara skit liksom.
Nej, det är inte bara idioter som gör de här datorspelarna naturligtvis. Utan det är...
Nej, men och också kanske då att när det har blivit lättare att göra datorspel som det har blivit idag.
Mm.
För verktygen är ju enklare. Då har också makten förflyttats från de renodlade autistiska nördarna till kanske en grafiker som jag tror är hjärnan bakom det här Below som
har en viss konstnärlig känsla eller kanske ett kulturellt intresse.
Konstnärlig känsla. Ja,
allmän bildning.
Ja, och jag menar exempelvis, nu är det väl ingen som tänkte på det, men i början av Below så är ju introt till Below är som introt till The Shining.
Mm. Mm.
Man följer den lilla bilen, man följer båten. Mm. Så det är kulturreferenser. Ja, finns ett djup i det.
Ja, just. Intertextualitet.
Ja. Precis. Vad har du gjort här under veckorna? Har du konsumerat? Har du läst någonting?
Jag har läst Selma Lagerlöf, för det måste jag göra i svenskan. Och det är ju halvkul. Det är ganska kul, för jag får ju frågor på det jag ska läsa och sådär, och så får jag tänka efter. Så det är ett aktivt läsande, lite som det vi har hållit på med innan vi ballar ur och bara talade om corona.
Räcker det inte att vara en författare utgiven på Norstedts? Behöver man ändå ha, får man inte bara då ett betyg i svenska?
Tyvärr, men jag...
Hur ser liksom kriteriegrunden ut?
Jo, men jag klarar faktiskt svenskan på en termin istället för två då.
Ah, okay.
Så det tycker jag är en ganska fin deal.
Ja, det är en bra.
Så jag kan ägna mig åt andra saker.
Det finns ju en viss risk att du skriver bättre än någon svenska lärare du någonsin har träffat.
Skulle ju kunna finnas en sån risk.
Men grammatiken kanske du inte kan?
Nej, jag kan inte allt om retorik heller. Det finns ju massa allitterationer, jag har lärt mig nu vad det är.
Det tillhör också svenska.
Banala bananer. Det börjar på B då. Så kan man bygga långa allitterationssträngar då. Skitsamma, men... Ja.
Gör inte det, får inga idéer.
Nej, precis. Men man ska nästan inte lära sig sådana saker, för då börjar man missbruka de här olika grejerna. Men så jag har lärt mig så lite som möjligt att på sig. Men Selma Lagerlöf har jag läst, och så har jag börjat läsa om Joseph Campbells liv och levande. Han är ju ganska spännande.
Påminner om vem det är.
Det var ju han som skrev den där... en hjältes resa eller någonting heter den på svenska. Ja. A Hero's Journey. Mm. Men jag tror även den här boken om honom heter en A Hero's Journey. Men han levde ett intressant liv och född på 20-talet någon gång. Och har träffat det är ju lite speciellt. Han var där i Paris och sådär på 20-talet när allting hände och sådär. Det glada 20-talet. Det var ingen som kände till de här konstnärerna, Picasso och sådär i USA på den tiden. Så det var ju en helt ny värld för honom. Mm. Men annars har mitt läsande gått ganska dåligt. Ja. Eller jag har inte varit där.
Selma Lagerlöf tycker jag ju verkar så... Jag har ju... försökt läsa lite Nils Holgersson och lite så. Jag tycker inte det är något kul.
Hon är fruktansvärt manipulativ, märker jag.
Ja.
Och hon påminner i den, alltså att hon vet exakt vilka känslosträngar och sådär hon ska... Jag läser den här Kejsaren av Portugalien.
Mm.
Och hon vet exakt hur hon ska manipulera läsarna sådär. Det känns lite tradigt ibland. Hon är som Jonas Gardell.
Jag tänkte säga att hon är lite som Christopher Nolan.
Ja,
hans filmer är ju såna.
Ja, han vet nog exakt också. Men han håller inte på så mycket med patetik. Jag brukar ju tala om patetik, och det är en stil, en form liksom, som han använder hela tiden. Och man förstår att då blir han ledsen och det är synd om henne. Och det är hela tiden sådana grejer. Så när det är för mycket sånt så känner man ju sig extra... Ja, det är opassande ord, men man känner sig lite emotionellt våldtagen nästan av de här hela tiden, när hon hela tiden, och så bra också som vissa kan trycka på det där, så att man blir lite rörd och lite gråtmild ändå, fast man förstår exakt vad som pågår. Det är ju också ganska skickligt.
Det är ju skickligt, men du vill inte, man vill känna sig känslomässigt påverkad, men man vill inte känna sig manipulerad.
Nej, precis.
Det är ju därför jag tycker Christopher Nolan gör ganska dåliga filmer.
Ja.
Och jag vet att många gillar honom och tycker de filmerna är bra.
Mm.
Men jag tycker de är ganska dåliga, för att han...
Man är ju intellektuellt manipulativ.
Ja,
manipulation handlar ju om att det här är en jättebra idé, och så, fast han är spegelvänd. Och,
ja, fast liksom, hans idéer är ju inte bra. För att
idéer är ju... pseudointellektuella.
Han är alltid pseudointellektuell, men det är som att han... så här tror jag. Om han kommer på en känslomässigt stark idé, typ till exempel om någon träffar sin dotter i framtiden, så hon, fast dottern är så gammal så att hon håller på att dö.
Mm.
För det är en tidsparadox. Det är detta som händer i Interstellar.
Mm.
Då kommer han på det konceptet först, Han träffar sin dotter, men hon har blivit gammal. Mm. Det är väldigt känslomässigt. Mm. För då träffar man någon igen, men så inser man att hon är liksom så gammal så hon är döende, så man har ingen tid ändå och sånt. Liksom. Så det är känslomässigt starkt. Då kommer han på det först, tror jag. Sen petar han in det i berättelsen. Mm. Så han bygger, eller det är samma med hans första film Memento. Mm. Då kommer han på ett sätt, han parallellklipper nämligen den filmen. Han parallellklipper den filmen så att det som har hänt innan parallellklipps med när filmen går framåt.
Mm.
Så att i slutet av filmen då får du också se hur allting började. Mm. Så det är liksom, tänk dig ett U är klippningen i den filmen. Mm. Och så är slutet i rundningen och parallellklippningarna börjar i topparna. Jag vet inte hur jag kan förklara det enklare.
Jag kommer inte ihåg någonting om den filmen, så jag kanske
skitsamma, inte hajade. Nej, men det är ett koncept bara. Och sen gör han filmen efter det.
Ja, han kom på något knepigt koncept.
Ja. Och det är ganska ytligt, är det inte det?
Jo.
Det är därför jag tror att jag inte...
Det är ytligt, ja.
Jag tror så här, och nu luktar jag på mina egna fjärtar, men det skiter jag i, att jag är en för tränad cineast.
Mm.
Jag är för bra på film. Mm. Jag är för bra på att se på film.
Du lägger pusslet för snabbt.
Exakt, så jag kan inte se det här. Men om man inte förstår film lika mycket som jag gör, så går det igenom, då känner du dig inte manipulerad och då blir du påverkad och ledsen där och glad där och så vidare. Och det tycker jag ändå är patetiskt, men så är det ju.
Ja, jag vet.
Och det är därför jag tror att man jag kan ibland nästan bli irriterad för att folk tycker att hans filmer är så jävla bra.
Mm.
Och de är inte det. Alltså det är irriterande. Jag anser inte att det är en smaksak.
Nej, liksom. de är inte jävligt bra helt enkelt.
Nej. Men, Campbell hade du läst och, men kom så igång med det vanliga läsandet.
Nej, har riktigt nej. Gjort, det, jag har ju massa böcker på hög nu. Ernst Jünger hade jag. Den har ju du också. En massa andra grejer som Nietzsche. Men det, man är fortfarande inte där. Man är i coronatiden och i du nämnde det tidigare, att man är fan lite okoncentrerad fortfarande. Man liksom,
jag känner att jag har fått 2 månaders vuxen ADHD. Liksom.
Ja,
jag har allvarliga koncentrationssvårigheter.
Jag har supit också och fortsatt.
Jo. Jag är ju inte att man dricker mindre. Nej, det här, liksom.
Precis. Jag är super inte hemma däremot, men jag har varit ute lite för mycket.
Super ute istället.
Ja, det är mycket bättre.
Ja, det kostar 4 gånger så mycket. Liksom.
Så, men jag har också haft lite andra symptom. Eller inte coronasymptom då, men jag shoppade loss ett tag. Det tror jag också berodde lite på att du blev sjuk. Jag hade inget att göra. Och så tror jag shoppade loss lite så här. Jag köper en ny klocka. Några armband sådär, så nästan ålders...
Det är faktiskt, kan vi inte ha dina armband som omslagsbild den här gången? Så får lyssnare se dem.
Ja.
Så får du liksom lägga dina händer.
Så får jag skämmas.
Nej, men lite ska du ändå skämmas.
Ja, precis.
För du har köpt, låt mig räkna här, det är 1, 2, 4, får jag det till 4 olika grejer du har?
Ja, det är 4 olika.
4 olika saker har du köpt och har runt händerna.
Ja, ja. Plus en klocka då. Nej, men det är... Ja,
5
det,
olika
grejer. Nej, men det är lite pinsamt. Men ålderskris, men också corona, ångest. Då köpte jag en jacka och ett par skor också. Men nu ska jag inte köpa mer grejer, för nu har jag köpt så mycket att jag skäms.
Ja, men jag har ju också handlat på mig en massa... Men jag i och för sig, jag tror inte det har med corona att göra. Ja. Jag köper alltid ett par nya dagar när det börjar bli gött väder.
Ja. Eller liksom. Ja, man måste ju köpa lite kläder också. Jag köper ju inte mycket kläder och sådär. Ja, det är inte helt irrationellt, är det inte ändå. Men ändå, jag har ändå tänkt tanken att börja balla ur här.
Men jag fick en sån idé. Det är ju, har ju också liksom med ett litet tema. Det här med att åldras. Att jag bryr ju mig inte så mycket längre vad jag har på mig.
Mm.
Jag kan ju gå runt och vara en slusk.
Mm.
Och sen så bryr jag mig inte så mycket om det. Jag kan ju liksom ha en reflexväst på mig om jag vill och gå runt med den. Det är lugnt liksom. Jag bryr mig inte så mycket. Men när det går för långt, då blir man ju sluskig på riktigt.
Mm.
Och då får jag lite panik över det.
Mm.
Och då får jag liksom skota hem, som jag brukar säga.
Mm.
Och då får man liksom köpa lite grejer för att ändå kunna vara representabel. För att det övergår i att bli dysfunktionellt.
Mm.
Till exempel att folk inte förstår kanske vad man har för intellektuell klasstillhörighet eller något sånt.
Mm.
Att folk så här pratar med enkla ord till en och sånt.
Mm,
så,
de förstår inte att du också är en medelklassmänniska ungefär.
De förstår, nej, men, nej, men du förstår vad jag menar. Eller
akademisk
liksom.
Bildad.
Nej, men precis. Och då, så då blir det ett problem. Så då får jag liksom så här, ja, men då får jag fräscha till lite, fixa upp lite. Och sen är det också viktigt att liksom, ja, men jag menar, när man är på den så kallade köttmarknaden.
Mm.
Många kvinnor har ju väldigt svårt att ja, men så här, om du inte ens kan ta hand om dig själv och ditt jävla utseende, kommer du vara bra att ta hand om henne då?
Nej, precis. Man skickar signaler helt
enkelt. Du skickar signaler om att du är inkapabel om att kunna ta hand om en kvinna. Och det är därför det kan vara viktigt att liksom inte ha för mycket skägg på halsen och du vet, så här, ansa sig lite och fixa naglarna ibland. Och bara för att man upprätthåller en persona omkring sig.
Ja.
Att jag kan ta hand om mig själv, då kanske jag kan ta hand om någon annan.
Ja.
Och det är viktigt.
Ja. Det är viktigt att se anständig ut.
Du gör det inte för dig själv. Du gör det för andra. Liksom. Och så är det verkligen för mig. För jag bryr mig inte så mycket. Om jag ska vara ärlig.
Jag började tänka på det ganska nyligen när någon sa, eller det var ju flera år sedan, men Andres, ska du inte klippa dig sådär? Det är väl bra att ha fin frisyr och sådär. Men det är det ju.
Ja, det är ju det.
Det är ju det.
Ja.
Det är ju inte bara för min egen skull, utan det är ju för att andra inte ska skämmas för en med det.
Men sen så får det ju inte heller vara så att man... Jag tänker på, det finns ju såna här riktigt korkade raggningsböcker, typ The Game och sånt.
Ja.
Att det blir...
Ha en rolig hatt på.
Men liksom, det är inte det handlar om, att du ska liksom så här... nu har jag på mig en skjorta som kostar 2,7. Då kommer den här tjejen tro att jag är rik.
Mm.
Det är liksom, då tänker du helt fel.
Mm.
Det är inte det handlar om.
Nej.
Liksom. Jag hittade en kartong från typ NK. Och så tänkte jag, vad fan är det här? Så kollade jag på den. Och så var det ett par skor av något fabrikat.
Mm.
Och så såg jag prislappen. Och kostade 5,7. 5,700 spänn. Ett par dojer från NK. Så jag öppnade och då låg det ett par gamla slitna sneakers i den.
Mm.
Och då tänker jag bara, det här är ju typiskt.
Det är inget proffs som har handlat
exakt.
Det där, va?
Det här är ju någon som för en liten knarkpeng köper ett par flashiga skor. Och det är fel psykologi.
Mm.
Det är inte det det handlar om. Där är ju en person som försöker kamouflera sig i klädattribut.
Ja, precis. Och har han mer då än de här flashiga skorna kanske? Är den, liksom, man undrar ju, det kanske bara är de fina skorna den här personen har haft råd att köpa då för de här.
Eller när man ser någon i en bil som kostar 1,5 miljon som är typ hyrd.
Mm.
Det är ju så här liksom, ja men fan vad bra, fan vilken bra investering.
Mm.
Liksom. Och hyra en jävligt dyr bil. Köp det liksom. Det är inte så världen fungerar.
Nej, kanske inte.
Men som sagt, så både du och jag har ju uppenbarligen köpt lite grejer. Jag tror att corona kan påverka shoppingen också. För man är hemma så mycket. Vad ska man göra hemma?
Det jag shoppade var ju på nätet.
Exakt.
Och så de här armbanden då. De svinen har ju ganska effektiv marknadsföring alltså på Facebook.
Kan
så
du inte var berätta ju... om dina armband?
Det ena armbandet det kommer från Protectors of Sweden som inte sponsrar oss i och för sig. Men jag läste på att det är ett paracord-band. Ja. Så man kan nysta ut det här och binda en liten häst. Ja, man kan hänga sig. Men man kan också binda ett djur.
Ja.
Binda fast...
Varför ska man binda fast ett djur? Jag vet inte, tycker det, inte om det liksom.
Nej, men jag vet inte. Nej. Ibland måste man binda fast ett djur. Okay. Man kan, vad heter det, binda fast en häst, ja, så att den inte springer iväg. Men det är någon polis i Västra Götaland här, jag vet, kanske var Västra Frölunda eller någonting, som börjar göra de här banden. Ja. Så på något sätt man uttrycker någon slags schyssthet då mot de här ambulans och bil och piket, och de fanns i olika
militär
och fanns i, de fanns i massa olika kulörer och olika, ja, nästan förband sådär, va?
Ja.
Men också vanlig ambulans. Och,
så jag såg ju en, jag har ju varit med länge i Sjösällskapet,
ja,
för att jag var alltid på läger med dem när jag var liten. Och Sjöräddningssällskapet. Och Sjöräddningssällskapet hade ett band. Så jag skulle kunna ha det bandet. För jag har en viss, finns en viss realness där.
Ja, nej, jag funderade på om det ska jag verkligen gå runt med ett sånt här när jag inte är ambulansförare och sådär. Men,
ja, men du supportar ambulansförare.
Ja, jag supportar ju då. Uh-huh. Så det är ju det.
Det här är ju så knäppt.
Det,
du är ju helt sjuk i huvudet.
Ja, ja, men jag visst, det är ju en viss galenskap. Det är, ja, men det är ju coronagalenskapen, och jag tangerar nog lite the game med de här jävla armbanden. Och det andra gänget då, är, man köper dem i en bunt.
Aha,
bunt kallas det. Så det är liksom,
det är små svarta pärlor, svarta med pärlor, olika glansgrader.
Och så är det några repor med tyg. Mm. Så det är ett, och den kostar ju 500 spänn.
Och herre jävla, kostar det 500 kronor det armbandet?
Ja, visst.
Jag trodde det var något syskonbarn som hade gjort det i slumpen.
Sedan det andra armbandet är från Luc Leon.
Jag vill inte höra vad det kostar.
Nej, okej, okay, jag behöver inte säga det.
500
några hundra.
Okay.
Men det var ett jättedyrt. Men jag köpte dem från en dansk firma. Och det är liksom... Jag förstår shoppingmänniskor, hur de tänker och hur det är att handla på nätet. Så jag har gjort det tidigare naturligtvis ibland. Men det är ändå, man går där och väntar på det. Och hur kommer de fram nu? Och hur ska det här gå? Nu skriver jag och klagar här, för nu går det för lång tid. Och, så jag har haft mycket att göra med de här webbshopparna helt enkelt. Men allt har fungerat bra, och de kommer i en fin liten ask eller en påse. Så...
Men jag tycker det, jag ska inte vara
jag så
taskig. Nej, jag tycker inte jag ska inte vara taskig. Jag tycker det är ganska coolt. Jag hade inte gått runt med massa armband.
Nej, jag
på
vet,
det
jag
sättet.
Vet, jag vet.
Men jag tycker det ser ganska ball ut. Klockan är ju grym. Den däremot äger jag faktiskt exakt en likadan klocka. Och det är ju Al-Qaida-klockan som du har.
Casio F91V.
Ja,
V står det för watt, eller?
Jag tror den kom 91.
Ah, okay, okay.
Så jag vet inte vad V... 91 watt kan det inte vara. Det är alldeles mycket för en klocka, säger jag. För jag kan sådana saker. Men,
skulle jag få en stöt?
Ja, precis. Men den klockan används... den
när man ska
var
bygga en bomb.
Exakt, så att den klockan var... När det var som mest Al-Qaida-snack och sånt under 2001-typ-tiden. Då informerades säkerhetspersonal att hålla utkik för den där klockan då, för då kan det vara en bombbyggare som har den.
Mm.
Så självklart så skulle jag ha exakt den klockan. Det är därför jag känner till det. Det är liksom Al-Qaida.
Ja, du köpte den i den
lite punkigt så.
Ja.
Den är snygg. Casio.
Casio svart. Den var billig däremot. Den kostade ju bara några hundra spänn.
Ja,
så, nej, men det är väl det jag köpte. Min jacka var ju ganska dyr. Det är en... nej, jag vill inte säga vad det är.
Ja, men du har... Men, okay, hur fungerar shoppingpsykologin nu här under krisen? Vad händer? Sitter man och rullar tummarna hemma och så tänker man, nu jävlar?
Man kan ju inte shoppa i en normal affär. För man kan inte gå runt och shoppa, för det, allt har stängt och allt konkar ju. Vilket är tragiskt naturligtvis.
Mm.
Så då kanske man shoppar lite mer på... Man kanske kollar lite extra mycket på annonser och så på Facebook. Man sitter ju hemma hela dagarna. Jag sitter ju hemma och studerar.
Är det på Facebook som du har sett det här armbandet?
Ja, precis.
Ja.
När Protectors of Sweden hade Facebook-reklam, och så tänkte jag, men de ser ju coola ut. Kan jag, en vanlig tjomme, ha ett sånt armband?
Jag kan tänka mig att det bara är vanliga tjommar som har sådana armband. Jag kan tänka mig att ungefär saker. Noll ambulansförare har det armbandet.
Men vet ju inte. Om du hade varit en ambulansförare så kanske du hade...
Ja, men jag träffar,
alla
jag träffar
andra
faktiskt lite ambulansförare ibland.
Du får fråga.
För mitt arbetarfik som jag fikar på innan jag åkte till jobbet, På mitt lokala arbetarfik så är det nästan alltid snutar, ambulanspersonal, sopgubbar och jag. Mm. Det är ett riktigt arbetarfik på morgonen. Så sitter vanligt folk och äter.
Hålla utkik lite efter de här.
Ja, men jag hade ju sett det. Ja. Det är ingen som går runt med en sån.
Du är säker på det?
Ja, det är jag helt säker på.
De ger ju en lite nationalistisk vibb eftersom det är dels svenska flaggan på dem. Ja. Och så är det också det där Tre Kronor-märket.
Det svenska vapnet.
Svenska, så att säga. Ja. Riksvapnet.
Det är samma. Om, när jag har sett Tre Kronor-manschettknappar någon gång så är det samma som det. Mm. Nej, men jag blir lite sugen. Jag kan ju ha en sån också. Men jag tror att risken är att då är det du och jag och så typ någon 12-årig kille som har sådana band.
Ja, men det är ju risken.
Ja. Du och jag och någon 12-årig Robban som gillar brandbilar liksom. Det är ju, risken är ju att det är lite efterblivet alltså.
Ja.
Men jag, alltså,
ja, men jag känner mig,
men det är mäktigt. Ja. Det är mäktigt.
Ja. Jag tycker det är mäktigt.
Ja, och det är viktigt också att visa sin stöd för ambulanspersonal, ja, i sådana här svåra tider.
Speciellt om någon kanske får en peng. Jag vet inte om den här killen i Västra Frölunda sitter på alla pengar han tjänar nu. Eller om han ger då till lite ambulansförare som för att lyckas i någon...
Ja, du.
Vem vet?
Jag vet inte. Vad händer med men ambulansförare borde ju... De är ju de som ligger bäst till. De har ju alltid en ambulans i närheten. Ja, om en ambulansförare råkar illa ut så kör ju hans kollega honom i ambulansen bara. Han är 0 sekunder från en ambulans hela tiden. Jag tror att om man kollar statistiken så tror jag att ambulansförare är de personerna, de blir typ 150 år gamla.
För de har alltid en ambulans som står och väntar på. De trycker på en knapp på handleden och så.
Tänkte jag att under hela din arbetstid varje dag tills du pensionerar dig så är du i närheten av en ambulans.
Ja. Men läkare har ju du ännu bättre då, för de är ju redan på sjukhuset då.
Ja, precis.
Mm. Det är därför de blir så gamla kanske.
Ja, det kanske.
Om de blir det, jag vet inte. De
visste du att läkare, det kallas för att dö läkardöden. Att många läkare håller lite på en massa behandlingar när det kommer till dem själva.
Om de vet att oddsen är så låga då.
De tar det liksom.
Då skiter de.
Så de går inte igenom de här svåra cancerbehandlingarna och sånt. Nej, utan de bara... Nej, men då var det klart. Liksom.
Ja, har jag 5% chans att leva 2 år till i lidande? Nej, de väljer ju bort det då naturligtvis.
Ja, nej, men så jag vet inte om de skiljer sig mycket, men de skiljer sig åtminstone från personer som inte är läkare.
En sak kom jag ihåg att du berättade för mig, att de gjorde ju fortfarande stelkrampsoperationer på sig själva. Det heter inte så. De lagar ryggen och lägger in grejer i ryggen om de får dålig rygg, va?
Ja, men förr i tiden, min pappa gjorde det. Förr i tiden så stelopererade man. Om man hade ont i ryggen mycket så opererade man ihop några kotor. Så då blir det ju, du är inte lika rörlig. Men du har ju inte ont.
Nej.
Men så har man slutat med det för att det är så jävla farligt att operera så grovt i folks ryggar. Liksom.
Mm.
Och det är inte... Jag vet inte exakt varför, men man har slutat att göra det. Folk som har ryggskott och sånt blir inte stelopererade längre i alla fall.
Mm.
Men att det går rykten om att läkare gör det här på varandra.
Mm.
För att då kan man ändå gå och jobba liksom.
Mm.
Fast du är inte lika rörlig.
Men det kan vara ett rykte.
Ja, ja, alltså det kan
vara helt ogrundat.
Ja, precis. Det är såna där grejer.
Men det låter ändå, det är väldigt realistiskt.
Det är såna grejer man bara får säga under bordsamtal, Andreas.
Ja.
Eller hur? Det är liksom, det behöver inte vara så faktamässigt.
Nej, precis.
Det är ett bordsamtal.
Ja, vi behöver inte ha belägg. Skit. Ja, man snackar skit.
Det är
man
okay.
Har inte belägg för allting.
Nej, man har inte belägg för allting.
Jag tycker ändå det låter väldigt trovärdigt.
Jag tror
en tilltalande myt.
Jag skulle sätta
man unnar ju läkarna det här också.
Ja, men jag gillar också den här. Jag gillar den inbyggda. Det finns en liten lutheransk historia inbyggd i den här som jag gillar.
För de gör det för att kunna arbeta
exakt.
Vidare. Och,
exakt.
Så att man de inte det. Behöver gå i pension när de är
60.
Står
man där på jobbet. De går och står. Ja. Behöver inte hålla på. Behöver inte ha en helt böjlig rygg.
Ja.
Behöver få skippa kajak liksom. Hur jobbigt är det?
Ja, precis.
Man vet inte ens vad en kajak ändå.
Ja.
Ja. Jo, men jag bara går vidare lite på, har skrivit en lista idag. Det var så här att jag såg på YouTube, ibland dyker upp lite tips. Och jag tittar ju på mycket historiska dokumentärer.
Mm.
Och så har jag kollat på massa dokumentärer och information gällande Waterloo.
Mm.
Alltså när Napoleons sista slag mot Lord Wellington.
Mm.
Så jag har kollat massa dokumentärer och det och lärt mig om hur, vad var det här och hur såg de Napoleons krig ut, och tiden intresserar mig också. Det är början av 1800-talet. Mm. Sådär liksom. Så dyker det upp då kommer YouTubes ondskefulla algoritm och säger att då är du intresserad av det här. Och då kom filmen Waterloo från 1970 som tips.
Mm.
Och då kollade jag på den. Och då blev jag så jävla överraskad, för det är en av de bästa filmerna jag har sett.
Oh, fan.
Jag tyckte den var helt fantastisk.
Mm.
Stora scener med massa hästar och allt var så stort. Och det, 1970 är ju innan specialeffekter.
Mm.
Så allting var på riktigt och allting var stort. Och det såg ut som stora tavlor över slaget.
Mm.
Men liksom hundratals kanoner och det bara ryker och tusentals människor och hästar och det är så här, jag har aldrig sett något liknande.
Jag såg den ju också.
Exakt, jag sa till Andreas, du får se den här nu så får vi prata om det.
Och jag håller med, det var en mäktig film alltså. Det var riktigt mäktigt och det var ju som bataljmålningar.
Ja,
riktigt, de måste ju ha influerats av det också, väldigt tydligt. För det var ju ett rejält, vad säger man, slag.
Ja,
slaget vid Waterloo 1815 där. Ja. Och i filmen så hade de ju, de hade ju sömproducerat det här, Italien och Sovjet,
ja,
som fanns på den tiden. Så Sovjet bistod med 17 000 man tror jag,
ja,
som klädde ut sig till då preussare, fransmän, engelsmän, holländare var väl med också på kant. Belgare va?
1970, är Stalin i livet då?
Nej.
Det är han inte va?
Nej.
Utan då är det Khrushchev.
Ja.
Eller
ja,
någon.
Ja, precis.
Ja. Men då är det alltså någon där uppe i partitoppen i Sovjet. Kanske Khrushchev själv.
Mm.
Som började sin karriär och blev en riktigt höjdare vid slaget av Stalingrad.
Mm.
Så var han ett av befälen där.
Mm, just det.
Så han är ju själv en del av militärhistorien.
Mm.
Så det kanske är han. Som har sagt att...
Som har gett godkännande för
som
det.
Har sagt att det här är värt att lägga massa resurser på.
Mm.
Den här, en sån här film kommer ju aldrig göras igen, antar jag. Vem fan ska göra den?
Nej, precis. Det är ju mäktigt att se det. För det här är ju... Även om du skulle göra det med digitala effekter...
Det går inte.
Du skulle inte få den känslan ändå. Liksom.
Nu kommer jag få äta upp det jag säger, men dagens specialeffekter är inte ens i närheten av vad de gör med riktiga människor i den här filmen.
Mm.
Det är inte ens en tiondel i närheten. Och då tänker jag, de senaste stora slagen som jag har sett som är modernt, då var det den här fåniga filmen, den sista Avengers-filmen.
Ja, just det.
Då är det jättestort slag och så vidare.
Mm. Det ser ju B ut jämfört med
jag har inte där. Sett 1917, men den är också så. Och, eller, ja. Så vidare. Det ser inte bra ut.
Nej.
Jämfört med när det är på riktigt.
Jag kommer tänka på den där Jerusalem-filmen också. Med han i en mask och han har lepra eller någonting. Det var ju stora slag i den.
Ja.
Den är, kanske inte heter Jerusalem.
Holy Kingdom eller något.
Ja,
eller
precis. Något Holy Kingdom eller något.
Nej, ja, men vad fan heter den?
Kingdom of Heaven.
Ja, Kingdom of Heaven. Ja. Den älskar jag, den filmen.
Ja.
Den tycker jag är sjukt
bra. Ja, den är väldigt bra.
Ja.
Men just bataljer.
Mm. Där är det med en del stora bataljer också. Men Kingdom of Heaven gjordes ju också lite innan den tekniken hade slått igenom helt.
Mm.
Det fanns folksamlingsteknik.
Mm.
Sagan om ringen var först med det, tror jag. Mm. Så att det såg bra ut.
Ja, man har reproducerat digitala figurer.
Men då måste man ju det, för det är, massa, det är ju inte människor.
Mm.
Så det, men man klädde ut väldigt många till orcher och så vidare också.
Mm.
Skitsamma. Det ser inte alltid bra ut, men det är jävligt mycket statister i den här Kingdom of Heaven också.
Mm.
Eller så har de lyckats lura mig. Men det tror jag inte.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det var.
Nej. Men slagen i Waterloo ser ju bättre ut än i Kingdom of Heaven.
Ja, men det gör de.
Skulle jag säga.
Lätt.
Kingdom of Heaven gillar jag mer för att det är så mycket härlig teologiska budskap i den. Typ ja, att man eller dör än och ljuger och sånt. Det är liksom
hårt. Den har en stark moral. Man kan filosofera om den.
Ja,
men vad var det mer som var bra med den här?
Han som spelar Napoleon.
Rod Steiger.
Ja.
Han är riktigt bra, ja.
Ja.
Jag kom ju på att han liknade väldigt mycket Gandolfini eller Gondolfini. Heter han Gandolfini eller?
Gandolfini.
Ibland är de nästan porträttlika.
Ja. Alltså han som spelar huvudrollen i Soprano.
Ja, precis. Ja. Slående lika ibland.
Han spelade så bra i den här Waterloo att jag glömmer av mig helt. Liksom. Att jag tror att han... Jag köper att han är Napoleon.
Mm.
Det finns ingen gräns mellan mig. Det finns inga analytiska steg till att han är Napoleon för mig.
Mm.
Det är en ren kommunikation han gör med sitt skådespeleri.
Mm.
Han gör såna här saker som att han försöker hålla uppe humöret för sina befäl men lyckas inte riktigt. Och väldigt mycket så här väldigt mycket finlir som bara är så perfekt.
Han gör såna här fantastiska rörelser med handen också, håller sig för ansiktet så där, och liksom man jävligt, han måste ha jobbat med den rollen så jävla hårt, eller han är så oerhört skicklig i det och fysisk hela tiden, och lidande, hans inre lidande så där syns så jävla bra hela tiden, och ibland är han svettig, han har ont i magen också.
Ja.
Han börjar kanske känna av den här cancern som dödar honom 10 år senare eller vad det nu är.
På Sankt Helen.
Ja, precis.
Men jag vet inte. Den finns gratis på YouTube.
Mm.
Det är ingen som äger den uppenbarligen eftersom den är gjord av Sovjet.
Mm. Som inte existerar längre.
Nej, så ingen äger den filmen, antar jag.
Italien finns ju fortfarande.
Ja, lite. Knappt.
Ja, knappt. Väldigt mycket skulder.
Men
Rod Steiger, jag läste på om honom. Jag kände igen honom, men... ändå ganska okänd skådespelare för min del. Han spelade tydligen Al Capone och influerade Robert De Niro i den här Untouchables. Så han byggde sin tagning av Al Capone på Rod Steigers
tagning.
Ja, precis. Och han hade även spelat med Marlon Brando i On the Waterfront, Storstadshamn.
Okej. Det här är ju verkligen den filmtidsperioden som inte stämmer överens med våran ålder överhuvudtaget.
Nej, precis. Man måste nästan vara en cinema buff för att ha sett vissa av dem.
Men för att han är ju inte
purung. Det här är ju 50-60-talet.
Ja, för han är ju inte purung när han spelar Napoleon. Och sen så har vi då den stora hjälten Lord Wellington.
Mm.
The Iron Lord.
Mm.
Och han som spelar honom hette...
Christopher Plummer.
Just det.
Men han är nog mer välbekant för människor även om man inte kan hans namn. Han är ju med... Fan, är inte han med i Magnolia och sådana grejer?
Jo, men han är med
det. Ja, precis. Oerhört... produktiv.
Ja. Han däremot i den här filmen är inte riktigt lika bra. För att i hans roll och i hans scener så lyser det här 70-talet igenom mer, tycker jag.
Mm.
Det ska vara lite lustigt ibland sådär. Det ska vara lite, han ska vara Lord Wellington i den här filmen, vilket jag inte alls tror stämmer överens med verkligheten. Han är lite sådär, han ska vara lite cool. Vara lite oklart vad han har för plan och det ska, fast han liksom, och när det är väldigt allvarligt så är han lite så här jolly good chaps, och är lite så här, det är lite 60-70-tals vibb över det. Det är lite Austin Powers över honom.
Jag tror de ville att han skulle vara en engelsman också, verkligen, med en stiff upper lip. Så det är många sådana här checka one-liners som han har för sig hela tiden.
All dialog i hela filmen är tagen ifrån historiska källor.
Ja, just det. Sorry.
Det är ju så jävla coolt. Det är taget från brev, vittnesmål över händelser, dagböcker och så vidare. Historiska böcker. Så det är inte säkert att allting stämmer. Men det finns en historicitet i det då också.
Ja, men visst.
Som man säger. Och det märks. Och slaget i den här fancutten som vi har sett stämmer väldigt väl överens med hur slaget gick till.
Vad innebär det att det är en fancut? Är det någon som har tagit filmen och klippt om den? Någon på YouTube?
Nej, det vet jag inte om det är någon på YouTube som har gjort det. Men det som är gjort i filmen är att till exempel vid slaget så har de klippt om vissa grejer så att det stämmer mer med vad som hände.
Okay.
Sådär. Ja. Så vid vissa tillfällen till exempel så är det stillbilder med text.
Ja, just det.
Det är bara för att det ska stämma liksom.
Aha. Så det fanns inte i originalfilmen? Okay.
Nej. Så det är, men den, jag tyckte den var grym.
Nej, jag tyckte också den var klart sevärd.
Det får vara mitt eller kanske vårt då, filmtips.
Ja.
Det är gratis också.
Ja. Sevärd film.
Ja. Och det är inte bara för att det är krig och stora slag, utan det är fruktansvärt bra skådespeleri, en intressant handling, bra karaktärsutveckling, väldigt vackra bilder. Och så får man se någonting som inte går att göra idag.
Mm.
Jag menar Sovjet liksom.
Mm.
Ja, det skulle vara en nordkoreansk film då. Liksom.
17 000 statister som är soldater.
Kina gör ju sånt. Ja. Ja, men det är så här, var det värt det? Ja, jag vet inte. Kommunisterna hade gällt typ 100 miljoner personer, så att det var ju inte värt det. Men nu är det ändå gjort.
Mm.
Jag tänker att det är lite som naziforskningen på medicin.
Mm.
Att det är så här, man gillar ju inte att nassarna experimenterade på folk.
Nej.
Men nu har vi ju den informationen. Till exempel lungcancerforskningen började ju nassarna.
Mm.
Då är det ju dumt att inte ändå utnyttja det om folk blir lungsjuka.
Ja, man kanske inte behöver bränna upp de undersökningarna eller den. Men det är ju fruktansvärt tragiskt naturligtvis att man torterar folk och... Ja, skitsamma.
Ja, men det,
jag vet inte, jag tycker det är en konstig konstig jämförelse.
Det jag tänkte på, Andreas, när jag såg den här Waterloo var att under den här tiden i början av 1800-talet så gick krig typ till så här i Europa. Då hade man ett par tusen personer och så marscherade de rakt in i varandra.
Mm.
Och på andra sidan så kanske någon står och bara avfyrar en kanon gång på gång på gång.
Mm.
Så det dör ju mer personer i de här slagen. Det dröjer ju 100 år innan det dör lika många igen.
Mm.
Alltså i första världskriget.
Mm.
För att det är så idiotiskt. Liv är ju inte värt någonting, tänker jag. Om man bara låter folk marschera rakt ut för ett stup, liksom. Det var ju så man krigade då.
Mm.
Och då tänkte jag på det här med vad människoliv är värda. För att under den tiden, eller det är ju senare, då kom ju spanska sjukan.
Mm.
Och jag tror inte den här tidens personer tyckte att det var lika allvarligt som vi tycker corona är.
Mm. Spanska sjukan kom ju 1917-18 där efter första världskriget. Och antagligen på grund av att man rörde sig som kosmopoliter och världen var globaliserad, för man hade ju de här mobila enheterna över hela Europa, så smittan spreds ju snabbt till olika delar av världen. Spanska sjukan kom ju inte nödvändigtvis från Spanien, utan det var där den skrevs om första gången.
Aha. Kanske också kom från Wuhan.
Mycket möjligt.
De flesta sådana farsoter har kommit ifrån Kina. Jag såg en lista.
Men det är ju,
så var det
faktiskt. Ja, men det är, mycket kommer ju därifrån, ja. Men,
digerdöden. Kina också.
Men anledningen till det här att det var just Spanien som skrev om det först, det var ju att Spanien var neutralt.
Ah.
Och hade inte censur på det sätt som alla andra länder hade. Så
just det.
Om det hände någonting i de andra länderna med sjukdomar och sådär, så höll man tyst om det.
Ah.
Det var därför det först i spanska tidningar som det här började skrivas om.
Ja, okej.
Kan man...
Åh fan, ja, men det är faktiskt intressant. Men, då, men tror du, för att som det ser ut nu, jag får ju backa hem lite om jag ser tillbaks på vad jag har sagt om den här smittan under de här avsnitten, så har ju informationen förändrats. Alltså coronainformationen.
Mm,
mm. Dödsprocenten är ju vansinnigt mycket lägre än vad jag trodde.
Mm.
Den, eftersom att mörkertalen verkar vara så stora med hur många som är smittade, så kanske dödstalen kommer vara på samma nivå som den vanliga årliga influensan.
Mm. 0,06
precis. Någonting sånt.
Ja.
Och då är, så man får ju mer information.
Men jävligt hög i en viss åldersspann måste man nog ändå påstå att det
är. Ja, men det är vanliga influensan också. De som dör på ålderdomshem, men det är ju samma personer som brukar dö i den vanliga influensan.
Mm.
Men, skitsamma. Min poäng är bara att jag tror att det var så länge sedan som vi hade såna här brutala slag och det var så länge sedan vi hade massdöd att även den här coronaepidemin som verkar vara mesig tycker jag nu. Liksom. Jag kanske har blivit påverkad för att jag förmodligen har haft det.
Mm.
Men jag menar, vad fan, det verkar inte vara särskilt farligt. Visst, det dör många, men det gör det av de årliga förkylningarna och influenserna också. Och vi stänger inte ner samhället på grund av det.
Mm.
Men det, reaktionen, den kraftiga reaktionen i västvärlden på det här, det är, tror jag, för att nu är det 70 det år sedan, ännu mer för många länder. Vi har liksom inte haft någon massdöd.
Nej, det har vi ju definitivt inte haft. Eller det var ju lite massdöd.
Jag menar,
kolera, eller vad, tyfus, nej, jag kan inte det.
Jag tänker att andra världskriget, det var ju senast när vi hade tyfusepidemier.
Ja.
För att det var massa läger och massa... då, alltså när man har bombat sönder städer i Europa så börjar det ju gå sjukdomar för ingenting fungerar och sånt, ja. Liksom.
Polio drog ju med en jävla massa folk också. Ja.
Men det är väl en rappare, polio. Nej, jag skojar bara.
Markolio tänker du på.
Coolio tänker
jag. Men du sa det, är vi känsligare för döden nu på något sätt? Det var din grundtanke där tidigare.
Vi har haft så tråkiga nyheter så länge.
Mm.
Vi har liksom inte haft. Jag ska ge några jämförelser från 1900-talet. 1969 bara månlandningen. Det är mäktigt ändå. Månlandningen. Det är ganska stor nyhet, ju. Ja. Sen då liksom. Det har inte varit, 11 september då när planen körde in i tornen.
Mm.
Det är ju 19 år sedan liksom.
Mm.
Och sen är det bara massa
Irak.
Ja, men det var Irak, inget
Kuwait.
Ja, nej, det var inget. Jag tänker ju symboliskt nu. Jag tänker liksom jag tänker inte realistiskt och jag tänker inte hur många som dog. Jag tänker bara de här möjligtvis att Notre Dames brand kanske, men det var ändå ingen...
Dödens, du säger att folk dör i influensa varje år och det är ju skitmånga som dör i influensa, visst, men jag menar det är ju det här trycket på sjukvården så att det blir där, triagering och det är ju ett jävla tryck, så är det ju, så ja. det är ju hemskt.
Ja, men det är hemskt.
Att vi har överdrivit den här påfrestningen på sjukvårdssystemet.
Nej, det har det vi, det, inte, nej, det har vi
utan
inte.
Utan det är ju ett reellt problem.
Det har vi inte, men å andra sidan så har påfrestningen på sjukvårdssystemen har ju blivit mycket lägre än vad
man trodde.
Så att det har ju ändå, det är ju fortfarande en stor påfrestning och folk kämpar som svin. Och det är många som har sjuka föräldrar eller anhöriga. Det är på allvar. Men det är inte, jag tycker ju enskilda slag från första världskriget är ju mycket värre.
Ja, visst.
Alltså,
i dödstal.
Ja, men inte bara det är liksom är så jävla brutalt och grovt.
Ja.
Vi har blivit för mesiga för det här.
Ja, det tror jag att vi har blivit. Jag tänker också på den stora barnadödligheten bara på slutet av 1800-talet. Ja.
Att alla som gick runt hade typ två syskon som hade dött.
Ja, precis.
Alla.
Ja. Två av fem kanske dog.
Ja.
Så räknar man med det. Ja. Och så sedan minskade det fram. Ja, efter andra världskriget egentligen. Blev väl det väldigt ovanligt att barn dog helt enkelt.
Jag är orolig för vad det här har inte med det här att göra. Men jag är väldigt orolig för vad som händer med våra gener. När vi inte har någon barnadödlighet längre.
Okej. Okay.
Det är ingen. Jag har aldrig hört någon prata om det här. Men... sanningen är ju den att när man hela tiden har typ att två av fem ungar dör, så har du ju hela tiden massa rensningsmekanismer för generna.
Mm.
Och det går ju inte att säga vad det är. Det kan ju vara en viss inställning, hur robust immunförsvar du föds med. Eller ibland är det ju bara att få en sten i huvudet, och det är ju inte gener. Men det som händer, nu har vi liksom repeterat det här experimentet då med att alla barn ska överleva i drygt 100 år, va? Eller någonting sånt. Nej, 30-40-tal börjar barnen överleva. Och det som händer med organismer när man överlever utan att det naturliga urvalet sker, det är ju att gener degenereras, heter det. Så grottfisken till exempel, som simmar runt, som inte behöver titta på saker, för det är mörkt i grottan. När man repeterar det många generationer, då blir ju fisken blind, för att generna som ger uttryck i ögon, de degenereras ju när inte det längre sker ett naturligt urval på syn. Och det jag är rädd för att vi gör i vårt samhälle är att vi har satt igång ett experiment där alla bara överlever, och vi har ingen aning om vad det ger för konsekvenser. Du ska veta att jag tänker på det ibland när jag sitter på spårvagnen. Så tänker jag bara, men herregud, det sitter 15 personer med glasögon här i spårvagnen nu. Som är under 50. Varför har alla så dålig syn liksom? Och det
är degenereringen du tänker på då.
Ja, det gör jag. Men, och även då med vårat immunförsvar. För säg att det naturliga urvalet på vårat immunförsvar har degenererats nu i säg 5-6 generationer. Och så kommer det en farsot som det gör nu. Då kanske vi har vissa immunresponser som är så förstörda vid det här laget på grund av att barnadödligheten är låg. Vi vet inte vad vi håller på med. Det är min poäng.
Vad är lösningen då?
Ja, det är ju en annan fråga. För det är klart att det är ju inte positivt om det dör massa barn. Men jag hade önskat att man att
ta de svagaste i samhället då.
Ja, och stoppa det i en grop. Nej,
dem ut för berget.
Nej, det är inte det. Och det har inte med. Det behöver inte vara så enkelt som att det
har
svagt.
Jag vet inte, hur ska det här landa humanistiskt tänkande?
Jo, så här kan det landa. Om vi pratar om såna här problem öppet, om man erkänner detta, det är liksom en vetenskaplig fakta att vi blir degenererade. Om vi pratar om det öppet, om vi erkänner det, då skulle man också kunna så här, rikta resurser till att undersöka min hypotes. Okej, men vad är det för risker? Är det så att vi försämrar immunförsvaret? Det kanske inte är så. Vad är det? Alltså att vi... Jag skulle vilja ha en realistisk forskning där man tar i såna här grejer så att vi får så vi vet vad vi håller på med. Det kanske inte är värre än att man behöver käka mer D-vitamin, så kompenserar det för att två syskon till överlever. Men vi vet ju ingenting. Och det är det som jag kritiserar, att våran genetiska degenerering är en känslig fråga, och då forskas det ingenting på det. Knappt.
Ja, jag vågar ju knappt uttala mig om det.
Nej.
Men jag kommer att tänka på en annan sak när det gäller där att i västvärlden framförallt så hade man ju det här med nötallergi.
Ja.
Och liksom, ju mindre man exponerar barnen för nötter och skyddar dem från nötter i alla former av miljöer, desto sjukare blev de, eller ju mer allergiska blev de.
Ja, just det.
Och så blir de riktigt allergiska, och sedan finns det ju tankegångar om att det här är mer också att det kan vara hittepå. Att folk är inte så allergiska mot nötter, att lite
ett litet fnas
i luften kan döda.
Jag har aldrig trott på det.
Nej, men ändå ska det vara så att de här barnen...
Jo, jag är så allergisk. Min mormor dör om hon ser en jordnöt. Shut up!
Alltså, jordnöt i gasform som rör sig. Det är så giftigt att man dör av det. Nej, jag tror inte heller på det. Jag tror inte.
Inte en chans.
Men så där är ju någonting med... Men det har väl kanske inte... Jo, det kanske har med gener också då att göra. Men,
Det kan vara...
fastnar det...
Men det kan vara, alltså det här är ju brutalt liksom, men om du Om du har en hästgård eller vad fan som helst och hela tiden väljer ut 3 av 5 hästar.
Mm.
Det är klart, det är så självklart att det här får stora effekter.
Mm.
Alltså jag tänker på den ryska så kallade fennekräven.
Mm.
Där man har avlat rävar i massa år, typ 70 år. Och då har man valt ut de rävungarna som är snälla mot människor. Och så har man ju slått ihjäl de andra.
Mm.
Och så har man repeterat det här. Och nu ser inte ens fennekräven likadan ut. Den har blivit så här fluffig och mysig och snäll. Och går av som ett husdjur.
Mm.
Och det här tog 70 år.
Mm.
Och det är liksom... det spelar ingen roll vad man har för åsikter om det här. Det är så det är. Fennekräven är på riktigt. Den öronen på fennekräven står inte ens upp längre. Utan de hänger och fluffar runt.
Mm.
Och det tog 70 år.
Ja. De har förlorat sitt brosk.
Ja.
Öronbrosket.
Ja. Och så har de blivit vita istället för röda.
Ja,
okay. De har liksom...
tappat sitt melanin.
Ja, någonting har ju hänt liksom. Ja. Och då ska du veta att då avlade man på beteende här.
Mm.
Och det får klara... liksom, man brukar ju prata om fenotyper. Det är ju när man ser ett genuttryck. Mm. Eller det är ett genuttryck. Och man ser tydligt, du odlar på beteende.
Mm.
Men du får en klart synlig effekt på form.
Mm.
70 år.
Mm.
Och så är det vi människor då i väst. När plötsligt så dör inte ungarna längre.
Mm.
Och vi bara, fan vad bra.
Mm.
Men vi vet inte vad vi håller på med. Men som sagt var, forskning. Jag vet inte.
Nej, jag har ingen koll på det här alls. Men jag tänker om det inte... man får ju inte lika många ungar heller.
Nej.
Det är ju liksom...
Det påverkar ju också urvalet.
Ja.
På sätt som vi har svårt att kontrollera.
Ja.
Det är klart att om man har många barn... som testas mot verkligheten.
Mm.
Så sker ju det andra saker än om man har få barn som testas mot naturen. Liksom.
Mm. Mm, visst.
Jag tänkte, du vet, minst att vi diskuterade någon gång att männen i västvärlden har tappat hälften av sitt testosteron.
Ja, jag har lägre spermaproduktion. Ja. Sådär, men det är ju ingen som vet exakt vad det beror på. Nej,
men det kan ju också bero på en sån här sak.
Ja, visst.
Och det är ju det som är så jävla otäckt att det blir nästan tjatigt, men jag tror att forskning får liksom inte vara så här politiskt korrekt och känslig.
Den ska vara mer brutal.
Man måste släppa loss personer som får göra vad fan de vill när de tycker det är intressant.
Ja. Kommer alla få glasögon? Till slut? Eller kommer det bli så många att så många har glasögon att människan får sämre syn?
När jag säger det, folk kanske inte har sämre syn. Folk kanske förr i tiden bara åkte runt och hade dålig syn utan att ha glasögon. Men ibland när jag sätter mig på en spårvagn så tänker jag bara, men herregud liksom.
Mm.
Vad har hänt här? Vad har hänt med människor liksom? Och det är ju en helt bizarr tanke såklart, det erkänner jag.
Mm.
Men jag säger liksom inte att det är fel att ha glasögon. Det är ingen moralisk värdering. Jag bara säger att ibland sitter jag på en spårvagn och så är över hälften där inne har ju uppenbarligen synfel.
Mm. Det och så känner du att de är lite svagare än
Nej, det är precis det jag inte gör. Utan jag säger bara att det är ju någonting...
Ja, man kan nästan misstänka det.
Ja, men du kan misstänka det, men det är inte det jag gör. För jag säger ju vad jag gör nu. Jag säger att det är ju någonting som killar mig. Bara, vad är det så här det ska vara?
Mm.
Liksom, det är ju uppenbarligen normalt, men är det det? Har det varit så? Hade lika många personer dålig syn 1840.
Det kan ju ha varit så.
Det kan ha varit så, men det är därför jag vill att folk ska gräva de här sakerna. Det är riktiga, intressanta saker. Men
kan ha haft fruktansvärt dålig syn helt enkelt.
Ja, exakt. Fast det spelar ingen roll, för att det är så här, du hittat i den jävla höbalen.
Ja.
Det var ditt, och höbalen är ditt
livet jobb. Var inte så konstigt. De hade inte smartphones där de var tvungna att kolla.
Nej, men precis. Så kan det
vara. De behövde inte läsa och skriva, kanske. Och då kom det inte heller, då var inte det heller ett problem för skolungdomen att de skulle kontrollera sina ögon hela
tiden. Men så dålig syn som folk har nu kan ju vi inte haft när vi var jägare, det kan jag ju säga på en gång. Det tror jag inte. Det finns inte en chans liksom.
De som hade så dålig syn överlevde inte jägar-samlarsamhället på det sättet?
Nej, jag tror inte det. För att det är ju, eller i och för sig, det finns ju olika synfel också.
Vi jämför ju en population på 700 000 människor och 7 miljarder också där.
Ja.
Eller hur? Ja. Det är ju inte som att vi har varit miljarder människor speciellt länge. Nej. Det är ju de senaste 100 åren egentligen. Vi har blivit gått från 1 miljard till 7 miljarder, ja, eller en halv miljard.
Ja. Men det är, men ja, som sagt var, det är mycket som har hänt. Jag försöker vara humanistisk. Jag önskar att man inte ska ha beröringsskräck.
Mm.
För vi går runt och har gener.
Det här med sperma, den halverade spermaproduktionen, ja, eller något. Det är ju ändå ganska oroande, någonting man kanske bör ta reda på vad det beror på.
Ja.
Och att man får.
Men där är ju, ja, men när det kommer till den frågan så tycker jag det är lite tråkigt, för att där upplever jag att folk, de tar sin käpphäst. Alla tar sin jävla käpphäst.
Miljö påverkar.
Ja, det beror ju på de konstiga miljögifterna, säger en miljömupp. Och jag som är någon annan typ av mupp säger ju såklart att det har med att vi inte längre har någon spädbarnsdödlighet. Och alla tar sin egen jävla käpphäst.
Mm. Mm.
Det är därför det är så här, måste ju ta itu med den frågan. Den är väl för fan viktigare än någon jävla trams. Ska någon doktorera i vad Bamse haft för inverkan på 70-talister?
Vad hade han för genus?
Ja.
Påverkan? Nej, men det är
hur många olika genus hade Bamse? Ska vi lägga en mille på det? Eller ska vi lägga en mille på och kolla varför folk har svårt att få barn idag?
Ja, men där är jag ju med dig fullständigt. Där är det ju, om det är en degenerering, och det är det väl, kan man säga.
Alltså, degenereringen är ett faktum. Det är ingen diskussion.
Mm. 100%.
Det är ett faktum.
Mm.
Däremot effekterna av den, det har vi ingen aning om.
Mm.
Men degenereringen är ett faktum.
Är det ett vetenskapligt faktum? Eller?
Ja, det är ett bättre faktum än så. Det är ett logiskt faktum.
Mm.
Det är ett logiskt faktum av att inte det dör massa ungar.
Mm.
Du kan inte, konsekvensen av att inte dör massa ungar leder till en degeneration av gener.
Mm-hmm.
Det är liksom ingen diskussion. Det är ingen åsikt.
Mm.
Det är så det är.
Det, men om det finns mycket fler människor då? Sker den degenerationen? Är det inte på en begränsad population den degenereringen sker? Jag har ingen aning om
det. Nej, men man måste ju alltid såklart säga att den sker. För den sker ju inte för en grupp som fortfarande har hög barnadödlighet.
Mm.
Så du har ju inte, om du har hög barnadödlighet fortfarande i Sydsudan, så sker den ju inte där.
Mm.
Så det är ju alltid en grupp vi pratar om. Jag pratar ju om i Sverige nu då, i väst.
Mm. Mm.
Vi, liksom. Mm. Mm. Jag pratar ju om vi, våran grupp.
Ja, jag vet.
Så det är ju men det är ju en helt naturlig utveckling att saker och ting försvinner som vi inte använder. Det är ju liksom, degenerering låter ju hemskare än vad det är.
Ja.
Men om man inte använder det ordet och säger så här att ja, men saker som man inte använder försvinner.
Ja, skämning.
Det låter inte lika illa. Men det är ju det är liksom.
Ja, men det är också att vissa sjukdomar överlever i en population där ingen dör.
Ja, men precis. Ja. Ja.
Genetiska skador etc.
Ja, eller att det finns en annan grej. Jag har ju, så du inte bara tror att jag dissar folks små brillor. Jag har ju dålig rygg. Varför går alla runt? Vad var det? Det är hälften av alla män i Sverige har ont i ryggen.
Mm.
Jag tillhör den gruppen.
Även en degenerering där.
Ja, men det vet jag inte, men uppenbarligen.
Mm.
Hälften går runt och har ont i ryggen. Det är ju helt sinnessjukt. Det kanske är på grund av det här liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag önskar att vi kunde undersöka intressanta saker. Jag hade blivit forskare på heltid om det var så att man kunde forska om intressanta saker, vilket man tyvärr inte kan.
Mm.
Men så är det. Ja, du.
Är vi klara?
Ja, men det är vi väl, eller hur?
Ja, avhandlat allt.
Ja, men nu måste vi sätta igång med vårt bokprojekt.
Vi måste faktiskt kanske läsa Nietzsche, ja. Nietzsche, den glada vetenskapen. Precis. Till nästa gång.
Jag läste ju, jag visade ju dig, jag läste, det var någon som hette Ebba som hade skrivit en fin recension på våran podd på våran iTunes-sida.
Ja, just det, just det.
Tack så mycket Ebba, det var väldigt fint skrivet. Man blir smått rörd.
Ja.
Men då tänkte jag på det, och du med.
Ja, jag tänkte på det
hon har skrivit. Tänka, ja. För att hon tycker ju såklart att det är när vi pratar om filosofi och sådana grejer som är gött.
Ja, det
och så sitter vi och babblar om saker som inte har samma produktionsvärde. Liksom.
Nej, precis. Det blir
då får jag lite dåligt samvete.
Ja, jag får också det.
Ja. Så vi måste faktiskt sätta igång med det.
Det känns lite som om vi slarvar eller att vi tar ledigt på något sätt i att utnyttja den här coronasituationen för att inte läsa böcker och sätta
precis.
Oss in i grejer.
Slarv. Slarv är det. Ja. Det är gott att skylla på någon där. Nej. Man måste som jag brukar säga till yngre män att man måste äga det.
Mm.
Du är en jävla apa, det är bara äga det.
Mm.
I'm a monkey med ADHD liksom.
Ja. Vi ska tillbaka i sadeln helt enkelt igen.
Exakt, så till då speciellt, det blir ju som en fiktiv person då, men den här Ebba, jag tror att hon är representativ för många som lyssnar.
Ja, det tror jag.
Att då kan ju inte vi bara schabbla, vi har ju ett ansvar där att liksom göra det som folk tycker det är gött.
Och läsa de böcker som inte de orkar läsa.
Ja, men då lovar vi det.
Mm.
Att då får vi sätta igång med
det. Nej, det får bli så. Ja. Så att vi känner oss bra igen.
Ja, men precis. Så det här kommer blåsa över liksom. Herregud. Eller hur?
Ja, visst.
Kan inte...
Ja, det kanske är några månader till av mörker.
Det är som någon slags limbo.
Ja.
Det är som en dålig film det här.
Ja, det är overkligt.
Ja, nej, men det är gott, Andreas.
Ja, ha det gött.
Vi hörs.
Japp, hej.